enchanté.
Varmt välkomna till Toto 5. Det är tisdag den 23 maj. Och idag är det bara du och jag, Robin, eller hur?
Ja, men det är det. Vi får försöka kompensera energinivån på bara två personer. Men så är det när logistik ska gå ihop här.
Ja, men exakt. Energinivån ska vi nog klara av. Josefin är ute och snurrar helt enkelt i Europa. Det är de tiderna nu. Jag ska också ut och snurra. Jag ska till Rom. Vi spelar in det här på tisdagen, som sagt. Och jag drar till Rom imorgon bitti. Ska kolla på Coppa Italia-final.
Ja, det gör en ganska avundsjuk. Speciellt när du gav väderrapport här på att det ser ut att bli soligt, varmt och gött. Och ett torg i Italien är... Det är inte helt fel.
Ett torg i Italien är ett torg i Italien.
Ja, det är bland de bästa torgen som finns. Det ska gudarna veta.
Ja, men så är det verkligen. Det har spelats en jävla massa fotboll. Jag tänkte att vi bara kan inleda med och köra ett litet Europasvep. Så alla som lyssnar på det här så kanske inte följer allting i sina telefoner hela tiden med resultat och ligavinnare och så vidare. Bara så vi får lite koll på hur vi ligger till så här nu när de europeiska säsongerna ska avslutas.
Nej, men precis. Vi går ju verkligen in i... Vi har nått vissa mållinjer och några andra ska vi ta oss över väldigt, väldigt snart. Det är ju det stora crescendot nästa helg med Champions League-finalen i Eindhoven. Det vet vi ju, Barcelona-Wolfsburg som väntar där. Men på vägen dit så ska ju ligorna gå i mål. Och vi hade ju till slut bland annat ett ligaavgörande. Och det behövdes inte varken målskillnad eller inbördes möte, Thomas, i Frankrike. För det blev ju en rak seriefinal mellan PSG och Lyon i söndagskväll. Som Lyon vann med 1-0. Signe Brun satte dit en 1-0 i 88:e minuten. Hade ju även tagit det där guldet redan vid krysset. Så alltså, det var väl aldrig direkt fara på färd. Men visar väl där lite som vi kan komma till Chelsea sen. Lyon i detta fallet då med både cuptiteln och ligatiteln. Att även om det kanske ser jämnt ut hela säsongen. Så är det ju något i de här klubbarna. Med tyngden när saker och ting ska avgöras.
Ja, men exakt. Och de har ju tagit upp kampen i Paris. Och verkligen försökt här. Men jag tycker ändå Lyon som har nya ägare. Och haft lite struligt. I alla fall det senaste året. Visar någon slags kraft. Och makt fortfarande intakt. Då, efter många år av total dominans. Och jag menar, det ska man också komma ihåg med Lyon. Att de har ju mer eller mindre total dominerat all fotboll. Europeisk fotboll. I modern fotbollshistoria. Men det man kan se det är att de kommer ju närmare de andra lagen. Och då pratar jag inte bara om PSG utan även europeiska lag från andra länder. Alltså där resurser läggs.
Ja, men verkligen. Och alltså, de var ju tidiga med Ola och pengarna som kom in i Lyon. Och där ska man väl också egentligen spola vi tillbaka så kan man väl diskutera kring hur eventuellt dopad Lyons damverksamhet var tidigt när man började vinna. Men nu pratar vi ju om de här så kallade dubbelklubbarna överallt i Europa där man har både herr- och damsektioner av yppersta mått och där vi kanske ser i vissa andra länder att rena damklubbar tidigt som presterade väldigt bra. Vi har ett Potsdam till exempel, de är Champions League-vinnare för om det är en 10-15 år. De åker ur Bundesliga nu medan Lyon då, även om de både var tidiga med sin satsning, tidiga med att börja vinna, satsa, så har de ju också då kunnat nu använda synergierna från dam och här till att etablera sig och vara kvar på den där absoluta toppnivån. Och sen samtidigt som du säger, PSG har ju då på senare år kommit med sin kraftsamling. Nu har de varit utan Katoto, tror alla som var med oss från, ja, redan från förra eller första säsongen vi gjorde 2005. Och inför EM förra året så gick ju hon i sönder där tyvärr. Men kommer hon tillbaka när de har även varit utan Diani. Alltså det finns väldigt mycket kvalitet i PSG som kommer att göra att den kommer fortsätta. Det kommer fortsätta vara tajt och tufft där. Och nu har vi ett Paris FC dessutom som ser ut att ta det där tredje Champions League-kvalplatsen i alla fall. Alltså sådär, ett Montpellier lite bakom. Så förhoppningsvis kan vi väl se lite ringa på det där vattnet. Men Lyon sätter ju ändå ner för. Och precis som de gjorde förra våren, då var det ju att de gick... i skymundan av ett Barcelona när vi pratar europeisk toppfotboll. Alla var ganska övertygade om att det var Barcelona som skulle ta hem Champions League-titeln. Men när vi väl stod där i finalen så var det Lyon som tog den där också. Så det, de är ju, jag vet inte, de här april- och maj-månaderna där det är väl sånt här som sållar liksom agnar från vetet i ja, men vad man har gjort för vad klubben har, vad som pulserar innanför de där jävla katakomberna på träningsanläggningen och så vidare.
Mm, och franska ligan då avklarad. Lyon återigen segrare. Vi har ju rapporterat om hur det har gått i Italien och nu är faktiskt Barcelona börjat förlora lite på slutet. Har du sett det? Men ja, den ligan men är redan avklarad. Uppmärksammat resultat i helgen, va?
Ja, men verkligen. Och det var ju redan för, vi fick väl för 2 veckor sedan där, veckan efter att allt var matematiskt säkrat, så fick de ju en, det var väl en 1-1 mot Sevilla, det var ett kryss i alla fall borta, så det var ju första poängtappet. Och sen som du säger så kom ju nu då borta mot det andra Madrid-laget, inte mot Real Madrid utan det här Madrid CFF, så kom förlusten 2-1. Kundanangi, som en av skyttedrottningarna där i spanska ligan, gjorde 2 mål för Madrid och men för Barcelona så såklart, allting är ju bara förberedelse sen guldet matematiskt säkrades och vi pratade om guldfest senast och parad på gator och så vidare. Så det är ju klart att de har Champions League-finalen i egentligen enkom fokus, speciellt med tanke på revanschlystan från förra året. Och även om kanske då resultatet 2-1-förlusten är det som sticker ut, så tror jag att varenda Barcelona-supporter där ute endast ser den där matchen som ytterligare minuter i benen för en Alexia Putellas som nu är tillbaka, gör mål här dessutom, och allt handlar ju såklart om att ha henne startklar till finalmatchen mot Wolfsburg. Och då tror jag de är ganska, då skiter de nog blanka fan i om det kommer en ligaförlust längs vägen, för det är den som ska vinnas här om drygt 1,5 vecka.
Kommer ju dessutom ett VM om man tänker på Putellas del, missade ju för det som inte minns det, men åkte på en knäskada. Visst var det under spanska landslagssamlingen inför EM?
Ja, det var precis där innan. Nu tyvärr är det ju, har det varit så jävla många olika knäskador. Jag kom på den här Katoto. Det känns som de liksom avlöste varandra.
Det kan ha varit precis innan
samlingen. Ja, allting var i samma väg. Men de har ju med, hon har varit out ett år liksom. Så det, nej, det är ju klart. Och sen får vi väl se. Det är ju den här pågående polemiken i det spanska landslaget också kring vilka spelare som ens kommer att ställa upp och så vidare. De är fit for fight och blir uttagna och så vidare också. Så det är ju nästa steg här när vi har stängt igen ligasäsongen, att vi ska börja ta tempen på alla de där landslagen. Men såklart, alltså för Spanien, få henne spelklart till ett VM och att allt löser sig, herregud, då kommer de ju segla upp som en av favoriterna.
Måste jag ändå säga liksom att mål i helgen är ju ett steg på väg att starta en eventuell CL-final. Om hon bara hoppar in i CL-finalen så har hon ju ändå liksom goda chanser att komma i perfekt form till VM.
Ja, men verkligen. Och där kan man ju då tycka att det såklart kanske är lite trist att Barcelonas ligasäsong i övrigt är ren transportsträcka. Men för deras del i detta fallet så har det ju varit optimalt att de är ju så pass bra så de kan klara sig utan både 1, 2 och 3 världsstjärnor och ändå jogga hem ligan. Det är ju nu när saker och ting verkligen ska avgöras, som Putellas och några av dem där. Sen är det ju väldigt synd, och vi får ju se, Fridolina Rolfö däremot har ju fortfarande varit out här sen ett par veckor när hon fick någon smäll, så vi får se när hon är redo och om hon blir klar till finalen. Det hoppas vi såklart med svenska ögon, men för Barcelonas del så är det ju Putellas. Alltså, kommer de till spel med Putellas, Kira Walsh och Aitana Bonmati, så är det ju ett mittfält som
det är ett okej lag.
Ja, men det går, och då ska vi verkligen säga att Wolfsburg kommer ställa upp med ett bra mittfält som kommer matcha det där. Men vi såg när lagen möttes i semifinalspelet förra året att när Barcelona satte fart på bollen, då var det inte helt jävla lätt för Wolfsburg.
Nej, och vi tar oss förbi den tyska bollen, så har det ju varit ett race återigen då mellan Bayern München och Wolfsburg, där Bayern München, de löser ju det här.
Ja, men precis, ligaspelet kommer ju till 90 99% falla i Bayerns händer. Vi pratar ju om att Wolfsburg gick på rejäl pump där senaste 4-0 mot Frankfurt i ligaspelet. Så nu är det ju, ja, det ska ju bara matematiskt säkras. Och Dick, för Bayern så har de ju just, de har väl Potsdam har jag för mig, i den sista. Och de är avhängda, de är slut och Bayern ska bara sätta dit den så att de plockar hem det här. Och för Wolfsburg då dessutom, nu vann de ju cupfinalen i helgen. 4-1 seger mot Freiburg. Det är de dessutom möter i sista omgången också. Men kul där kan vi väl säga. Rebecca Blomqvist fick starta i ett annars... ja, och det var ett annars helt ordinarie Wolfsburg-lag. Sen tror jag väl till, om vi blickar fram mot Champions League-finalen, att Eva Pajor, polska skyttedrottningen, ändå kommer ta hennes plats där. Men för Blomqvist då, för starta där, för göra mål. Kan ändå vara ett alternativ från bänken också i en Champions League-final. Det är klart, det är extra krydda som vi nämnde roll för. Men att få svensk inblandning i finalen, det hoppas vi verkligen på. Men det ska väl väldigt, väldigt mycket till här då. Det ska ju ett mirakel från Potsdam till, plus att Wolfsburg då fortsätter att vinna för att de ska kunna ta titeln. Men där tror jag också, de får ändå sin ligacup-pokal här och tar sikte på Eindhoven. Så de är nog ändå. Ganska nöjd. Det är klart de tycker att de vet ju att de schabblar bort allting mot Frankfurt, men vad fan, de kommer igen, Wolfsburg.
Ja, nej, men verkligen. Och så har de Champions League-finalen som du säger också. Det är ju en 90-minuters match, allting kan hända, även om Barcelona är stora favoriter. Så de gör en bra säsong. I Italien är allting avgjort, det har vi pratat om. Roma är en ligavinnare och Juventus tar den andra Champions League-platsen. Det är ju så, Italien har ju bara två fortfarande. Får vi se, det lär väl ändras, tror jag, kanske på bekostnad av lilla Sverige.
Ja, verkligen. Vi kan, alltså, Sverige har ju tre, eller vår tre går ju in i det här, ett av de första kvalspelen. Och jag var också tvungen att dubbelkolla. Jag noterade ju först att det är Fiorentina som just nu har den där tredjeplatsen, så jag var faktiskt tvungen för din skull att dubbelkolla om det inte var så att vi kanske är i någon sån här förändringsläge kring var den där sista Champions League. Men som du säger, det är fortfarande bara två för Italien. Men vi har ju redan pratat om Roma som gjorde en fin säsong i Champions League den här säsongen och fortsätter ju skaffa koefficientpoäng till landet. Så av allt att döma så är de inte långt borta från en tredje plats.
Nej, men exakt. Desto mer dramatiskt i den engelska bollen. Vi får se inför den här sista omgången som ska spelas i helgen. Om det blir Chelsea eller om det blir Manchester United. Men allting talar ju för att Chelsea med 55 poäng tar det framför Manchester United som har 53. De måste alltså förlora i sista omgången. Och vilka möter då Chelsea? Jo, de möter redan, nej, inte avhängda. De kan ju faktiskt vinna den här matchen. Och hoppas att Leicester torskar sin match mot Brighton som inte har någonting att spela för. Men det ska väl inte gå.
Nej, du började lägga pusslet och förstod nog själv där halvvägs någonstans att det nog var ganska kört.
Ja, men exakt. Vi har pratat
alla de här jävla hängmatcherna och det har varit en haltande tabell. Vi har haft egentligen ett Manchester United som har typ lett hela säsongen, eftersom Chelsea ofta har legat både två och tre matcher mindre spelade. Och då blir man ju alltid lite så här, man blir visuellt lurad, man bara tittar på tabellen och så säger fan, det är 4 poäng United och sådär, men ja just det, sen kommer man på att Chelsea brukar också vinna 9 av 10 fotbollsmatcher ungefär, och då slutar det så här. Det var ju både Chelsea och Arsenal hade ju hängmatcher i veckan. Arsenal vann med 4-1 bortom mot Everton, Chelsea slog West Ham med 4-0. Och sen då, i helgen så hade vi ju egentligen det stora avgörandet. Vi hade ju Chelsea mot Arsenal och sen hade vi ju Manchester United mot Manchester City. Och där kan vi väl först bara, det var ju väldigt fina scener i London där Chelsea vid den här 2-0-segern mot Arsenal fick ju även chansen, eller fansen där, att tacka av både Pernilla Harder och Magdalena Eriksson. Och Magdalena Eriksson krönte ju det hela med att sätta dit 2-0-målet också, som kanske kan bli då det titelvinnande målet till slut. Så det är väl ändå en jävla fin cirkelslutning för...
Om man skarvar lite och använder lite koben och sådär, så kan vi få in det som det titelvinnande målet om du vill, Robin. Det går bra.
Ja, alltså allt är väl relativt. Men alltså, det är ju en spelare som, vad fan gör hon? Gör hon ens ett mål per säsong i snitt? Liksom, att då få trycka dit den här Guru Reiten, hade ju först gjort 1-0. Fantastisk frispark som Sam Kerr nickar ner till Magdalena Eriksson. Det är väl någon form av jävla centrallinje i det där Chelsea-laget också. Så det var väl symboliskt snyggt avslut. Och sen kunde de ju faktiskt ha blivit då mästarinnor i kavaj om inte United hade tagit alla tre poängen mot City redan där på kvällen sen. Och det satt ju hårt inne. Det var ett United som hade 1-0 tidigt. Sen gör ju Filip Angeldal, på tal om svenskor, 1-1 målet. Hon kan nog argumentera för att hon såklart försökte sikta in den i bortre krysset från typ hörnflaggan, men jag tror det var ett inlägg som råkades...
Smilla Holmberg mål.
Ja, men de där, man tar ju gärna, man firar ju dem som mål direkt och verkligen visar vilka jävla briljans det var i tanken bakom, men jag tror hon ursäktar ifall vi hade konfronterat henne. Men sen så får ju ändå United in 2-1 i slutskedet, så det lever ju in på slutvissla här, men som du säger, det krävs att Reading då slår Chelsea. De måste visserligen vinna för att ens ha en chans på överlevnad, men de har ju såklart ingen reell chans att göra det. Och sen ska United då också vinna över Liverpool borta för att själv sätta sig i ett läge där man kan gå förbi. Så jag tror vi kan gratulera även Chelsea, och då är det ju... Återigen då, ett lag likt Lyon som visar att när allt ska avgöras, då är det tyngd bakom de här klubbemblemen.
Liverpool annars gör ju en bra säsong som nykomlingar. Just nu på sjundeplatsen ser det ut att bli en sjundeplats också för Liverpool. Seger, kryss de två senaste matcherna. Man slog ju faktiskt City. Och det hängde ju av City från... Champions League-platserna. England har ju också 3, Arsenal på 47, City på 44. Det var en stark seger av Liverpool. Och som betydde någonting också för ligan.
Ja, och där var det ju en vecka, där Chelsea gör ett sent avgörande mot Liverpool, där man ändå står upp väldigt bra. Och det var ju, ja men det var egentligen höst, och jag tyckte man fick ett par skador under hösten. Inför säsongen pratade vi om att truppen kanske var lite för svag. Man fyllde ju på med 3-4 spelare under januari och fick ändå lite bredd, fick lite alternativ, vilket också har gjort att våren har sett klart bättre ut. Och jag tycker att nu får man ändå visa, jag kan köpa till viss del att du inte bara går rakt upp från Championship, rakt upp i en högsta liga, och du är kanske inte heller alltså attraktiv nog för att locka rätt typ av, om vi pratar stjärnspelare, men alltså rätt typ av spelare för att verkligen få till stor förändring, så kanske ska du inte alltså ösa ut onödiga pengar under första säsongen, utan etablera dig istället som Liverpool gör nu. Slutar vi på en sjunde plats och ändå visar att med de här senaste veckornas resultat att vi kan matcha de riktigt, riktigt bra lag. Nu pratar jag vi, och är det någon som är första gångs lyssnare så är det ju mitt supporterskap där som talar. Men då är det ju, alltså för Liverpools del nu till sommaren, så tycker jag att det är jätteviktigt att man går ut och ändå visar att vi vill mer nu. Nu vill vi ha även spelare...
Inte nöja sig här.
Nej, och spelare 14-15 på bänken måste också vara ett jävligt bra alternativ, så att vi kan få till förändring nu. Det har varit en ganska schysst och bra startelva som kanske också har pushats till den gräns man kan komma 6-7. Man är nog ändå fortfarande bakom 4-5 av de bästa lagen i England. Men kan vi få in 2-3 startspelare, 2-3 bänkspelare, alltså kan vi göra de här små uppgraderingarna där varje spelare på många delar i den där planen blir lite, lite bättre, så kan Liverpool fortsätta ta steg. Och det hoppas jag verkligen man gör. Jag lyssnar på Madeleine Janogi, intervju med Olof Lund här i måndags också. Hon sa att Liverpool var favoritlaget och hon ville på ett nytt äventyr. Vi misslyckades ju med att få Rytting Kaneryd till Liverpool, så det är kanske Janogi vi ska locka till Liverpool nu istället, vi får se.
Ja, varför inte? Hon får börja mål i Allsvenskan. Ja. Vi kan väl ta oss dit då. Från den engelska bollen, ni har koll på allting numera ute i Europa. Bra svept Robin, och bra sammanfattat. Och sen så kan vi i ett senare avsnitt här, vi har ju hela sommaren på oss, höll jag på att säga. Vi kommer ju mer och mer gå in i en VM-skrud ju närmare juli vi kommer. Men vi ska ju definitivt summera den här europeiska säsongen ytterligare och kanske dela ut lite plus och minus och vilka som har överpresterat sett i förväntningar och vilka som har underpresterat. Men vi tar oss till det och börjar i bakvänd kronologisk ordning. Det var stor match på kanalplan igår. Hammarby mot Rosengård, och vi fick till och med ett Goldel X. Det var också het stämning. Det var grinigt på planen. Man märkte att det var toppmöte i Allsvenskan. Jag gillar det jag ser numera. Jag tycker att vi har tagit kliv känslokliv i den svenska damfotbollen.
Ja, och där kan jag väl, man kan väl säga mycket om, som sagt, Rosengårds säsongsinledning, och man kan diskutera var de egentligen står sig i någon form av verkligen sportslig hierarki den här säsongen. Men de har ju fortfarande en självbild där de ser sig som kanske bäst i Sverige i alla fall. Och jag tycker att det genomsyrar hela matchen, för det är två lag som hela tiden vill vinna den här matchen i alla situationer. Det är ingen som åker dit och är ganska nöjd. Alltså Hammarby ser inte Rosengård som, ja, men som den stora giganten i svensk fotboll, som man kanske gjorde lite för. Nu gjorde man ju en otroligt bra match just hemma mot Rosengård förra säsongen, men där man nog snarare var lite överraskade över att man kunde vara så bra mot ett så bra lag. Här tycker jag det är ett Hammarby som i varje läge de får verkligen vill visa vad de kan, och att de verkligen vill vinna matchen. Till och med, nu studsar vi verkligen felaktigt kronologiskt, men där Tammina, när hon tar straffen i slutet, vill liksom dunka upp den i 92 och gå på kontring istället. Alltså man vill vinna matchen hela tiden, och Rosengård då på samma sätt, fast att Hammarby kanske har varit bättre, starkare under den här säsongsinledningen, så kommer ju Rosengård till kanalplan och säger, nej men alltså, nu ska vi visa er hur jävla bra vi är, fast att vi inte riktigt har sett det tidigare. Så det var ju två, och blev ju lite, alltså det blev ju liksom rallarsving där ute, och det var lite Hawaii ibland, men det var ju en jävligt sevärd fotbollsmatch.
Ja, men det tycker jag verkligen, och Rosengård har ju verkligen lyckats också med sitt tränarskifte. Jag tycker att det är dag och natt att kolla på Rosengård idag, och det känns som att det är en spelartrupp som spelar för sin tränare. Sist var det lite tvärtom. Man kunde nästan känna av att det var ett missnöje och att det var träningar man kanske inte uppskattade. Men ja, det är bra när man agerar. Bra sportchefsarbete i Rosengård att känna av och att faktiskt agera när någonting inte funkar.
Ja, och det är återigen, det är väl på gott och ont de extremt tajta banden som jag tror framförallt går mellan Therese Sjögran och Caroline Seger, där Caroline Seger står ute på träningsfältet i alla fall när hon inte är skadad och rehabtränar, och känner av exakt vart vindar blåser, och sen är det nog ganska snabb direktlina till Sjögran ifall beslut måste tas. Så kan man väl tycka att Skans spelargrupp har så mycket inflytande, men när det är Caroline Seger så kanske man har väl vissa spelare som har lite tolkningsföreträde i vissa frågor, och hon kanske har förtjänat att ha det ibland också.
Svängig match. Det började ju med att Olivia Skog gjorde mål i 7:e minuten redan tidigt. Uppförsbacke för Hammarby, och sen så perfekt avslutning då på den första halvleken med dubbla mål i de sista minuterna. Janogy just, tror jag, tyckte det var ganska skönt efter det där röda kortet och liksom komma tillbaka, göra mål här, känna att hon är i form, behöver ju vara i form för Sveriges del också eftersom hon ska med till VM. Men sen kommer de tillbaka, Rosengård, i andra halvleken, kvitterar, du säger att de missar straff, 90 plus 2, Olivia Skog som ändå, jag tycker, gör en riktigt bra match,
ja,
första målet med en assar också till Emma Jansson som kommer hem till kanalplan och får göra mål. Lite stillsamt firande, va?
ja, men det är väl...
Ändå glädje.
Ja, alltså hon har ju pratat, hon gästade ju oss här för ett par veckor sedan också, och pratat om den flytten, och ja, men att hon ville något nytt, och kanske inte heller såg som ett alternativ att helt, ja, men som Hammarby var helt beredda att satsa på inför den här säsongen heller, så det är ju klart det är skitskönt för henne att komma till kanalplan och göra det där målet. Så det är nog hon vaknar nog ganska nöjd. Sen är det ju klart att hon gärna hade sett att det målet även betydde, ja, mer, och att det hade avslutats med 3 poäng efter att den där straffen hade tryckts dit i slutet också.
Ja, nej, men det är klart det är alltid besvikelse om man missar straff på övertid som hade lett till seger borta plan mot en toppkonkurrent. Då lever ju besvikelsen. Och sen så såg jag att Marka Amano var fullständigt bedrövad efter matchen också i Hammarbys håll då. De vill också vinna matchen, men får man en straffräddning på tilläggstid, då ska man nog vara ganska nöjd med det där krysset ändå.
Ja, men
jag tycker att det är ganska jämn match.
Ja, absolut. Alltså den är verkligen, jag tror, plockar vi ner det matematiskt och tittar på antalet chanser hit och dit, så är det nog ganska jämnt fördelat i slutändan också. Men jag förstår båda läger om man känner att man kunde ha vunnit, för så var det ju verkligen. Vi har ju faktiskt redan innan Skog gör 1-0 så har ju Winberg en dubbelchans också just på pass, ja, på pass från Hamano där man mycket väl kan ta ledningen. Så, och vi har ett par klara målchanser åt båda hållen. Sofie Bredgård som vi också hyllade redan förra veckan, som det känns som att hon har börjat växla upp igen. Hon har ett skott i ribban. Hon har en till där Tamminen får tippa den precis över ett riktigt jävla bra skott. Så det var två lag som ändå skapade mycket. Och Hamano tycker jag ju åter, där pratar vi om hur Hammarby kanske lite saknar henne, vilket är fullt rimligt. Vi har pratat om henne som kanske är allsvenskans bästa spelare nu. Att hon saknades borta mot Piteå när hon inte kom till start. Men här ser man ju hennes kvaliteter. Just hur hon spelar Lars Winberg där vid direkt inledningen. Men också fram till, det är väl det målet som Janogy trycker dit när hon spelar Lars Sörby på kanten och kommer runt där. Men alltså det är så jävla fina fötter. Det är så jävla bra i väldigt många skäl. Så det var offensivt framförallt. Så här, jag brukar aldrig sitta och orka göra för mycket djupdykning i vilka taktiska detaljer man kunde gjort försvarsmässigt. Man kunde säkert gjort mycket för att förhindra en del offensiv här, men det, jag tycker också man bara kan sätta sig ibland tillbaka och njuta av att vi hade två jävligt kreativa lag som skapade jävligt mycket där. Skog, Bredgård bland annat liksom sticker ut, Rosengård, Hamano, jag tycker Winberg fortsätter vara bra också, men alltså där, två lag som bara körde, och det var jävligt kul att se.
Kollar man på tabellen så är det fortsatt Piteå i topp, slog Kalmar, och vad ska stoppa detta Piteå? Nu har man mött topplagen, nu har man fått lite enklare matcher, man kan även vinna de enklare matcherna. Är det ett potentiellt SM-guldlag vi ser?
Alltså ett potentiellt SM-guldlag är det ju såklart. Vi har väl spelat en...
Vi har ju spelat en... Det går ju argumentera för och emot. Alltså, det finns ju alltid underliggande siffror som talar för eller emot. Och man kan se kanske en liten dipp. Jag såg matchen mot Hammarby till exempel. Ja, de är bra på stå lågt och de är effektiva när de kommer. Men det är inte ett lag som, alltså om du jämför med Häcken, Hammarby, Rosengård som kommer igång, och framförallt de tre lagen som jag tycker liksom är så pass framåtlutade som spelar till sig ett SM-guld liksom av...
Nej. Ja. Och där kommer det ju vara, jag tycker ju spelmässigt just nu så tycker jag att Häcken är absolut bäst i Sverige, och det kan vi komma till sen, men...
Jag vet inte vad de står i för odds att vinna, men är det över två så är jag ju sugen på att ta dem.
Ja men precis, men det som är med Piteå för det första då, vi har spelat en tredjedel nu av Allsvenskan, så leder du tabellen där så är det klart att du är en kandidat till att ta hem hela skiten, och du nämner att man har mött många av storlagen redan och så vidare och visat att man kan göra det bra. Det som är kanske på gott och ont, och det får man väl säga om ett glas är halvtumt eller halvfullt, det är ju att de gör ju ungefär samma prestation borta mot Kalmar som man hade gjort hemma mot Hammarby. Alltså det är fortfarande inget, alltså vi har pratat om Kalmar som släppte in 5, 6, 7, 8 mål varenda match i stort sett. Piteå, om du då är tabelletta, åker till Kalmar, du kanske ändå förväntas att faktiskt krossa dem, men det har ju inte Piteå i sig. Sen, det är väl alltså också en attitydska också att man ser till vad är vi för typ av fotbollslag, utan man åker hit och gör ungefär samma typ av match som man hade gjort även om man hade mött Rosengård borta till exempel, utan man sätter sitt grundspel, man litar på ett par liksom sen individuella avgöranden offensivt, man får ett 1-0 mål som är så, alltså det är så dåligt målvaktsspel av Kalmar, så jag vet inte vad fan man ska säga, jag vet inte vad hon gör på det för, alltså Anam Imo där som vi har pratat om till, hon gör ju båda målen i matchen, det andra är på straff, men 1-0 målet, hon står ett par meter utanför straffområdet, vänder och gör någon halvvollig grej som studsar in i bortre burgaven, och målet står och tittar på, alltså, det är så märkligt rakt igenom, men det som då ändå är med Pils som säger så här, alltså, men 3 poäng är 3 poäng, och de kommer antagligen ta jävligt mycket 3 poängare, men i en liga där några av våra andra potentiella guldkandidater åker och gör ett par klang- och jubelföreställningar hit och dit. Det är 5-6-0 och det är liksom all out attack. Då, ja, det Piteå ju är något annat i den kontexten. Sen om det kommer vara rätt eller fel, det får vi väl se.
Ja, nej men så får man ju utgå ifrån sina resurser. Jag menar, det gör de ju bra. De har inte samma trupp som till exempel Häcken och Hammarby. Så då får man ju göra det bästa utav det spelarmaterialet som man faktiskt har. Men Rosengård tycker jag känner nu liksom är bara positiva resultat, höll jag på att säga. Krysset mot Hammarby tar jag som ett positivt resultat. Man har kryss mot Häcken också veckan innan, så att de är på gång och kommer ju vinna mot de sämre lagen. Och så får vi väl se då. Det är ju faktiskt Piteå mot Häcken. Kommer första förlusten här? I helgen.
Ja du, det luktar väl kryss långa, långa jävla vägar.
Nej, jag tycker det luktar Häcken alltså.
Ja, alltså står... Ja.
3-0 Linköping för Häcken jag var imponerande.
Åh, herregud.
Tror jag inte jättemycket på Linköping just den här säsongen kanske. Men det är ändå ett topplag och det är ett bra lag. Och avfärder de 3-0, det är faktiskt riktigt bra.
Ja, och jag kan säga när de rullar in 3-0 efter dryga timmen så kunde det lika bra ha varit 5 eller 6-0. Det var total utskåpning av Häcken, lite nästan så här. Ja, men ungdomslag, att man kände att saker och ting var för lätt, så man tog ganska slappa avslut när man väl kom in i boxen. Du hade rätt många lägen där du kunde gjort en enkel cutback och satt dit den och så vidare. Så det var ett Häcken som körde över Linköping faktiskt. Så det var aldrig riktigt jämnt, men frågan är väl för, alltså jag tror Piteå, det är ju liksom elddopet här. Alltså klarar man, stänger man ner Häckens offensiv så bra som den mår just nu, då har jag svårt att säga vem fan som gör mål på dem överhuvudtaget den här säsongen egentligen.
Ja, nej men verkligen, det har ju varit några elddop så här långt, men nu kommer väl det kanske största med tanke på att de dessutom är i form, Häcken.
Ja men precis.
Och ja men det är en kamp där uppe, det är det jag tycker är kul. Alltså Kristianstad är fortfarande med också och de spelar ju på tal om då den här helgen. Det är tuffa omgångar. Vi är inne i tuffa omgångar med flera toppmatcher. Kristianstad Hammarby är nästa match där. Vi börjar ju med Piteå och Häcken redan på fredag. Och sen så är det Kristianstad Hammarby den 29:e, så att det är lite utspridd omgång. Men också otroligt viktig match. Jag tror att Hammarby liksom kollar på den där Europaplatsen och ser den som extremt viktig för att kunna fortsätta locka till sig spelare av en viss kaliber. Och det, även om de inte skulle vinna SM-guldet i år så är ju liksom Europa är ju ett stort steg fram.
Ja, och jag tror nu, som du säger, Linköping har väl lite vet, alltså någonstans, de orkar kanske inte kraftsamla för den här säsongen riktigt, men bland de andra fyra lagen då vi ändå får räkna med att vi har fått fart på Rosengård igen, så kommer ju det laget av Rosengård, Häcken, Hammarby och Kristianstad som missar en topp tre placering, det kommer ju svida. Alltså, Häcken och Rosengård tror jag budgeterar med det i stort sett både sportsligt och ekonomiskt nästan på förhand. Kristianstad som nu känner att de har varit så nära, de har varit på väg in i den där jävla turneringen nu ett par år och vill verkligen, och sen Hammarby med allt de bygger och med starten man fick på säsongen och alla börjar prata om dem som att det snarare var kanske guldet man skulle ha i kikar liksom i siktet, och om man då skulle falla igenom och inte ens då, vilket är fullt rimligt kanske, för det är en topp fyra som kommer vara jävligt stark, men det kommer vara ett lag som kommer stänga den här säsongen med otrolig besvikelse, trots att man kanske gör en sportsligt ganska fin säsong, men det visar ju på att vi har fått en bredd i den där toppen också.
Ja, exakt, och bredd i botten vet jag inte riktigt om vi har. Kalmar ser så där ut. De har ju tagit en poäng. BP tog pinne här för någon vecka sedan när man mötte Örebro, men det är tufft där nere. Det är liksom 1 och 3 poäng, och sen så är ju lagen framför nu Djurgården, Örebro, Uppsala. Och Uppsala som har fått glow up, vunnit 2 raka matcher. Och det är viktigt att vinna de här direktmötena. Så när man vinner mot Kalmar tydligt 4-0 och sen också slår Örebro på bortaplan, ja, men då tycker jag det känns som att så här, Uppsala har någonting mer än BP och Kalmar har. Så det kommer bli ganska tajt dock om, tror jag, för nu är Djurgården indragna där nere också.
Precis.
Och de kan ju agera på sommarfönstret, men Växjö går ju som tåget. Vi har pratat om Norrköping och det är lätt att ryckas med supporterna, IFK Norrköping som ett klassiskt lag, men Växjö så här långt är ju den nykomlingen som gör stabilast resultat. Det är seger som sagt över Djurgården och sen seger över Brommapojkarna. Visserligen tajt 1-0, men de ska ju vinna. Det är sån stor skillnad att vinna de där direktmötena.
Ja men precis, och du har ju alltså, både Uppsala och Växjö, de har ju två segrar här i de här, ja men i två för båda lagen då, ganska tydliga direktmöten som kanske avgör. Ja,
det är två segrar som kan räcka för att de ska liksom stanna kvar.
Och vi ser väl antagligen då att Kalmar och BP som blir de två lagen som ändå tar jumboplatserna. Det är väl snarare något man får än att man tar. Men sen kommer vi nog få däremot en jävligt häftig kamp om kvalplatsen, eller rättare sagt platserna för att klara sig kvar. För Örebro och Djurgården är ju absolut involverade, Uppsala, och det, där är det ju också, det är ju straffavgörande 86:e Elin Rombing som sätter dit den. Den kan ju visa sig också vara guld värd i slutändan. Och med Växjö så är det Evelyn Iggy igen som gör 1-0 på BP. Och,
trolig och, form.
Ja, och det är ju så jävla viktigt i ett lag som kanske inte spelmässigt kommer kunna, alltså, mäta sig mot alla typer av motstånd den här säsongen. Men att ha en nummer 9, att ha en ja, tunga på vågen.
Som gör de viktiga målen, ja, som tar 3 poäng.
Ja, men verkligen. Och det har ju de här. Och där har vi ju nu med Norrköping i högsta grad då inkluderat igen. För vi pratar jättemycket om deras fina start. Och vi har pratat om hedersamma förluster längs vägen här mot potentiella eller tippade topplag. Nu lite en sån igen då. 1-2 hemma mot Vittsjö. Mykato målskytt, men... Det...
På tal om målvaktsingripanden, där hade det kunnat gjorts mer.
Ja, men verkligen. Och, det, och sen där, men alltså, för Norrköpings del nu, de måste nog själva i alla fall, de måste nog sluta säga att de har gjort hedersamma förluster, för det kan vara farligt att ta för många, om vi säger att ta för många, men att det blir för många hedersamma förluster, för just nu är det poäng som måste in på kontot. Hur bra man än presterar.
Jag håller med, men det ska, jag tycker det är värt att rabbla upp resultaten. Man har alltså 1-0 mot Häcken, man har 2-1 mot Piteå, man har 0-2 mot Rosengård och 1-0 torsk då mot Linköping i derbyt. Och sen torskar man 2-1. Det hade varit bra att göra ett positivt resultat, men man har ju ändå städat av, eller på att säga, så att man är klara med hela det där bandet med topplag.
Ja, men så är det ju.
Det är Hammarby kvar.
Absolut, och det, nu blir det ju kul att se dem så att säga gå in i någon ny form av liten matchserie mot på pappret sämre lag, för att se om de har, ja, vilken typ av Norrköping det är. Är det laget vi fick se de första veckorna, eller är det ett lag som kanske inte, ja,
BP i helgen, där bör man ju vinna.
Det ska man ju verkligen göra. Jag skulle bli orolig om de inte gjorde det, för BP har ju sett extremt svag ut. Men jag tror ändå vi får ju ett, alltså, där är väl ett, vad har vi nu, en 5-6 lag i stort sett, med Djurgården, Örebro, det är Uppsala, det är Norrköping, potentiellt Växjö där precis ovanför, som ändå kan bli en kamp beroende på. Det hade ju varit, ja, det hade varit kul att få. Vi vill ha lite kamper runt några av sträckorna i alla fall.
Ja, men såklart, det kommer det garanterat bli, speciellt de där kvalplatsen och Europaplatserna, så att jag menar, där har du ju ligan. Sen har du ju de lagen, typ Vittsjö, ja, men verkar som att Norrköping, Växjö kommer vara där också, men som blir mittenlag. Men jag tycker att det är jävligt intressant att kolla på Djurgårdens säsong så här långt. Man har alltså 7 poäng. Och de 7 poängen har man tagit vinst Rosengård, vinst Häcken. Det var ju också tidigt på den här säsongen. Men där känner man ju fan Djurgården, alltså. Ska de vara med och toppa? Det kanske blir bra här. Klassisk storklubb och alltihopa. Sen har man ett kryss mot Uppsala, resten torsk.
Det är en otroligt märklig säsong det där. Jag
Plus hemma mot Växjö. Piteå kanske inte någon snack där. De verkar vara the real deal, men liksom 4-1 klar torsk mot Kristianstad borta. Det, ja. De kanske är indragna på riktigt.
Ja, det tror jag absolut. Och där har vi ju sett sportchef som tidigare har både uttalat sig och agerat och gjort saker till. Så vi får väl se hur de går in i den här sommaren. För som sagt, det verkar ju bara vara 2 lag som är riktigt jävla avhängda. Och då ska man ändå slåss för, om vi säger, överlevnad för att slippa kvalplatsen. Och Djurgården har ju i förhållande till lagen vi rabblade där som de konkurrerar mot, så finns det ju muskler i förening ifall man vill, för att göra en satsning och ta det säkra före det osäkra. För jag tror man gör nog bäst i att inte tänka AIK om att man ska ner och vända i elitettan. Även om AIK ser ut och studsar tillbaka, och det är ju bra för svensk damfotboll tycker jag. Men för Djurgårdens del så kan man säkra det där kontraktet nu, så ska man nog göra det agerande man kan i sommar.
Ja, men verkligen. Och det är fortsatt tajt med matcher hela vägen fram till att landslagsspelarna ska samlas för att åka ner till ett fantastiskt VM, tänker jag att det kommer bli. Nya Zeeland, Australien. Ja, men, hade man velat åka på?
Ja, för fan, man hade gärna åkt dit istället. Men det, vi får ställa klockan tidigt. Jag satt och kollade igenom spelschemat. Det är mysigt ändå. Vi har inte de där värsta. Det är ju vissa sådana här, jag tror det var någon jävla 04:30 av spark och skit. Liksom. De är man inte asugen på. Men vi spelar typ vid 8-tiden. Vi har 3 gruppspelsmatcher, så det är ju så jävla mysigt att sätta sig och ta en lång frukost och bara sitta och gosa där framför tvn. Liksom. Så det ska vi jobba in. Och sen framåt slutspelet så kan man ju få vilken jävla obskyr tid som helst. Då får man väl vara beredd på att ställa om livet fullständigt om det behövs.
Du räknar med slutspel?
Ja, slutspel räknar vi med. Men sen kan det som sagt bli tufft.
Kan ta slut snabbt?
Ja, det kan det göra. Så fan, vi får ha lite form på spelarna här.
Hur är det i år? Har de börjat med 8-delar i dam-VM också?
Jajamän. Jajamän. Ja, så det är där, vi får ju ett som, om allt går som det ska gå i gruppspelet, så är det ju Holland eller USA som väntar i en 8-delsfinal för Sverige.
En jävla spännande omgång i damallsvenskan till helgen, börjar alltså redan på fredag 18:00 mellan Piteå och Häcken. Det är bara att bänka sig. Stort tack för idag, Robin.
Du, tack själv, och ta hand om dig lite lagom i Italien, så vi kan prata fotboll igen om en vecka.
Ja, men det ska vi. Vi hörs.
Det gör vi. Ciao.
Ciao, tutti.